ängslan, gränsande motvillighet jag går att ta till orda. Varav hjärtat är fullt, därom talar visserligen munnen, säger det gamla skriftspråket. Men är man riktigt full, ja då vill man helst tiga. Dock står jag här nu och kan inte annat än avge min deklaration. Måste jag sålunda blott bedja alla som sitter lyssnande att dra skorna av sina fötter i figurlig form. Då det område vi kommer att beträda egentligen är en fridlyst mark och vi har att gå fram med den största ömhet. Inspiration. Det finns ingenting som inspiration. Spörj vilken författare ni vill som just nu ligger på bokhandelsdisken och förtjänar någon uppmärksamhet. Det vill säga rör sig med rytmiskt bundna versfötter. Och han ska försäkra det. Jag är det min förvissning att kunde vi knacka på minnesvårdarna över alla skalder som under tidernas lopp slumrat in allt ifrån en Homeros fram till CDV av Visen och fråga vad de innerst inne anser vara det skönaste ord som finns. Vi skulle få höra det stiga som ett mäktigt sår. Inspiration. Vad innebär då begrepp? Om vi stiger in i en bokhandel eller ett lånebibliotek för att se efter, i det vi lånar Nordisk familjebok, band 12, från Hyperemi till Johan, och slå upp spalt 733, så heter det, har jag bevisligen volymen framför mig. Inspiration, egentligen inblåsning, inandning, högre ingivelse, hänförelse. Punkt och därmed slut. Så avfärdas alltså i ett arbete som givits ut för att vara det tyngst vägande och svenskt riksspråk ett problem som inspiration och summa två rader. Samtidigt som i samma spalt ett sådant som inspektören för flottans övningar till sjöss behandlas på 11. Inspiration, du djupa sekretion, du kan ej utransakas. Oh nej! Du måste smakas av skald till profession. Så är det.
Ja, så är det. Alfred Westlund, han beskrev också inspirationen som en explosion som skakar nervsystemet och slungar ut poemet med sällsam precision. Låt oss till sist lyssna till en sådan explosion.
Och jag själv idag stigit upp 7:20. Och med herr major Uggla deltagit i såväl djupandlig rörelse framför fönstret som bollrullningar och svikthopp. Har jag under lunchtimman med god fart lagt stadens omkrets bakom mig några cykelvarv. Samt slutligen efter middagsmålet, helt oväntat slagen av de första flingorna från skyn, vallat mina skidor för säsongen. Och känner jag mig icke uppriktigt sagt, så alldeles oinspirerad att lämna ett litet prov. Låt mig blott tänka mig för ett slag. Alltså, ett ensamt skidspår. Behöver jag kanske ej försäkra att idén rann över mig redan under själva vallningen och att jag alltså endast med möda förmått hålla den tillbaka några timmar för rundradions räkning. Nu kommer den. Ett ensamt skidspår drager långt åt skogen. En snörrätt linje över vida fält. Jag hoppas lyssnaren förmår följa med i det estetiska perspektivet. Nu följer en fördjupning av detsamma. En målmedveten fot, sin kosa trogen, har rest sitt monument horisontellt. Så lång första strofen. Grundstämningen är given. Versmåttet fastslaget till omväxlande jamber och troker. En si och en så. Och är vi färdiga att gå vidare? Kanske, vem vet, ställer oss inspirationen inför ett än vidare perspektiv. Jag syftar på gåvan att kunna utnyttja ett skidspår i symboliskt etisk bemärkelse. Ett snörrätt spår som mot den fjärran kammen av ett massiv i solglans strar och stad. Hur skänker det ej parallellogrammen av skaldens spår på hävdens vita blad? Mycket riktigt kom andra strofen att svinga sig upp så som jag på förhand beräknat. Jag skulle sålunda endast egentligen behöva återstå en apoteos, det vill säga en tredje strof som bildar avrundning. Dock skidans spår skall snart av tö förhärjas, men evigt osmältbar är skaldens sång. Han satt ett spår som undan tiden bärjas. Han plöjt i svenska hjärtans djup en gång.
Det här var det första programmet i serien Röster ur 30-talsradion. Silla Ingvar och Nils-Olof Fransén hade sammanställt det. Och nästa lördag, samma tid, här i programmet, är underrubriken Samtal vid mikrofonen. Reportage, intervjuer, dialoger. Och då hör vi bland andra Lars Mattsén, Isak Grünewald och Alice Tegner.
Jo, jag önskar att det ska bli fred nästa år. Så att vi hoppas att vi ska slippa ifrån kriget. När man har barn så tycker man det är förskräckligt.
Jag önskar Guds välsignelse över vårt land. Och på det nya året att vi blir skonade ifrån krigets dån. Och att vår älskade konung slipper tänka på att styra landet i ofrid.
Jag har en högt önskan att det ska bli fred överallt.
Min största nyårsönskan är detta, att all Guds välsignelse måtte vila i vårt älskade fosterland och att vi måtte få äga fred snart på jorden.
Jag önskar fred över hela världen.
Och min önskan är att det ska bli fred och att för moders hjärtan lider ju förskräckligt av att skicka ut sina söner i ett krig och bli lemlästade. Det är nog rysligt, så det önskar jag vid Gud att vi måste slippa ifrån.
Och ni har söner?
Vi har två söner.
Vid nyårsskiftet 1938 gick Sven Jerring ut med en mikrofon i olika miljöer i Stockholm och frågade folk vad de önskade sig av det nya året. Varför tänkte alla så intensivt på fred, Silla?
Ja, varför? Inbördeskrig i Spanien, den allt hotfullare uppmarschen av Nazi-Tyskland och Mussolinis Italien. Rustningar, återrustningar som skrämde människor inför fasan av ett stort krig i Europa som verkade allt mer oundvikligt. Mörkläggningsövningar och Hesa Fredrik som skrek kapp med herr Hitler.
Tyskland ska ha kolonier. All tanke på avrustning avvisas. Pakten Tyskland-Italien förstärks med Japans anslutning.
Ja, men livet gick vidare. Det var ändå fred ännu. Vardagen gick sin gång och små barn kom till världen.
Ja, men det var en präktig musik. Och ett präktigt barn är det också, är det pojke eller flicka?
Det är en flicka på 4 kilo och 2 hektar.
Det var en duktig tus.
Ja, hon är duktig.
Och vad ska hon hitta?
Hon ska heta Berit.
Berit? Heter någon i familjen så förut?
Nej, det gör det inte.
Ni har valt namnet för att det är vackert bara?
Ja.
Ja, det är ett vackert namn.
Jag tycker det är ett vackert namn.
Och nu hoppas ni förfärligt mycket av det nya året naturligtvis.
Ja, jag hoppas mycket gott. För den lilla och för oss själva också, för hela familjen.
Berätta lite om era förhoppningar.
Ja, jag hoppas ju först och främst att den lilla ska få växa som hon bör. Växa till och få vara frisk och duktig. Och likaså storebror som är 1 år och 3 månader. Och så att vi också ska få vara friska och starka. Och allt ska gå väl.
Tänk så glad bror ska bli när han får en liten syster att leka med.
Ja, han kommer nog att bli något förvånad. Han kommer att säga,
Han kan inte säga så värst mycket ännu.
Han säger inte så mycket.
Det kommer att trivas bra ihop det då.
Ja, jag hoppas det. Han tycker så mycket om småttingar. Så liten han är. Annars.
Tror du det finns någon människa i världen som är gladare än ni just nu?
Ja, jag vet inte jag. Men nog är jag mycket glad alltid.
Det var ett nytt och friskt grepp som Sven Jerring gjorde när han gick till BB med mikrofonen på nyåret 37-38.
Den lilla flickan Berit, hon var en av, nu ska vi se här, 45 698 flickor som skulle födas 1938.
Pojkarna var lite fler, 48 248. Och det ger sammanlagt 93 946 barn.
Mm, du har försett dig med siffror där. Hur är det idag då? I fjol menar jag, 1979.
I fjol föddes det 96 000, drygt 96 000 barn. Alltså mer än 2 000 fler föddes i fjol än det gjorde 1938.
Ja, vad man nu kan få ut av det för tankar vet jag inte. Mm. Men ett sånt där intervjusvep som Sven Jerring gjorde här, det är ju inte det minsta märkvärdigt för oss, det är ju vardagsmat. Men på 30-talet var det så pass intressant till och med som form att man skrev om det i tidningarna och hade någon liten kommentar i röster i radio.
Ja, det här var ju ett så kallat grammofonreportage.
Var det det? Grammofon, ja. Gör ju att man tänker på musik.
Ja, nej, det kallades så kanske lite oegentligt, men det var alltså ett reportage som var inspelat på lackskivor. Man hade en reportagebuss med inspelningsverk och sen kunde man spela in i vilken miljö som helst. Ja, till och med upp i luften från flygplan. Sen skickade man ner det på kortvåg till marken och bussen.
Ha.
Och sen så kunde man då redigera materialet i studion.
När julbåten kom hem till gamla Sverige, när Gripsholm kom från Amerika alltså till Göteborg, det var just ett sånt där stort tillfälle som gjort för radioreportage. Och nu citerar jag ur programtidningen strax före julen 1935. Då Gripsholms landning sker i en tidig morgontimme tas reportaget upp på grammofon och förmedlas till lyssnarna om lördag kväll före rapporterna klockan 21.15. Hela det lyssnande Sverige bör vara med då julbåten med julpaketen och julpengarna lägger an vid svensk kaj en kulen decembermorgon.
Mm, det var ståtligt. Ska vi höra Olle Forsén, själv göteborgare, när han bemälda kulna morgon står på kajen?
Julbåten går i hamn. Stilla och högtidligt glider Gripsholms stora, vita, vackra skrov in mot Amerikakajen i Göteborg. Den är snart färdig att lägga ut landgångarna och vi står och väntar inte långt ifrån den plats där segelskutorna under förra århundradet tog emot sina emigranter. Det var andra tider då och ett större företag att fara över Atlanten. En gammal dam berättade igår kväll för mig så här. Min morbror reste till Amerika 1858. Resan tog 9 veckor och de fick hålla sig med mat själv. Han hade med sig en stor kista med 2 ostar och en smörbytta och fläsk och bröd. Då levde mormor ännu och hon sörjde och hon dog. Numera far vi över Atlanten på lika många dagar som det tog veckor på den tiden. Och inte behöver vi ta med oss varken ostar eller smörbyttor. Det finns över nog av kalasmat ombord. Men det märks att det ännu sitter i svenska folket något av andan ifrån den tiden. Det är alltjämt något av ett äventyr när någon ska fara till Amerika. Det råder samma stämning vid avresa och hemkomst. Det är en stor händelse när en båt kommer eller går. Alltid är det en skara släktingar och vänner nere när någon ska fara. Och det lever också bland unga svenskar samma längtan ut till det stora, okända, lockande och farliga landet i väster. Och bland svenskarna där ute råder det samma längtan hem till det välbekanta, lilla, fattiga Sverige. Bara Sverige, men ändå någonting att längta till. Vare sig det gäller en modern funkisvåning i Stockholm eller en liten stuga med ryggås och torrtak nere i Småland.
Och för sen han försöker så få kontakt med sin kollega Henrik Har, som redan tidigare på morgonen, då det var ännu kulare förmodar jag, hade tagit sig ut till den stora Atlantjätten.
Henrik, fortfarande inget svar, vi får väl vänta så länge och se oss om här lite på kajen. Här är rätt festligt, en massa väntande människor. Landgångarna är klädda i blått och gult och det flaggas på taket till Amerikaskjulet Jag ser en lång rad med flaggor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Här är tydligen folk av åtskilliga olika nationaliteter ombord. Ja, så får vi väl ta och vända oss till några av de väntande människorna här på kajen. Det kan väl inte vara så framfusigt om vi rycker på någon i hastigheten. Förlåt mig herre, är ni nere för att ta emot någon anförvant?
Nej, det kan jag inte säga att jag är. Jag är nere som representant för Minkfödernas riksförening. Och vi väntar en större sändning levande mink från Kanada.
Alltså mink? Och vem är det som köpt den där? Alltså det är ni själv eller föreningen?
Det är Minkfödernas riksförening som står som köpare för att importera en del synligen förstklassiga avelsdjur att förbättra våra stammar här i Sverige.
Ja, nu har Gripsholm lagt till. Landgångarna är utlagda och lyftkranarna har gjort i ordning för att ta hand om bagaget. Här har musikkåren spelat ömsom marscher och svenska folklåtar och folk börjar så småningom att strömma i land. Det viftas och hurras. Vi viftar med blombuketter och näsdukar och svenska flaggor och vad vi har. Och det hejas och hurras värre här emellanåt. Nu tänker jag att mina kollegor ombord ska vara klara att tala om sin resa. Vi ska se om de är komna. Har? Hallå? Har, är du där?
Ja, nu är Gripsholm i hamn efter sin julfärd genom Atlantens decemberdimmor. Och vi som trampat det här skeppets däck endast ett par timmar, vi känner i alla fall hur stark glädjen är hos alla, men framförallt hos dem som varit borta i år och i många år, att komma hem och fira jul på det gamla, riktiga sättet. En svensk jul. De flesta är väl släktingar och vänner som är nere och möter vid Amerikabåten. Men nu har jag fått tag i en herre som är nere och möter ingenting mindre än de bilar som Gripsholm för med sig. Det är major Palmstierna, sekreterare i KAKs västra avdelning. Säg major, hur många bilar har Gripsholm med sig?
Enligt en uppgift som vi fick omedelbart efter det som båten lag i land, så är det 17 stycken bilar som är med denna resa.
Ja. Och hur beter man sig nu för att få dem i land? Det är väl en invecklad procedur?
Ja, det är för att få dem i land är ju den vanliga att de vinschas över. Men sen är det att vi ska gå genom tull och polismyndigheterna här. Det är lite olika med amerikanska, de bilar som kommer från Amerika mot de bilar som kommer från Europa.
Ja, det var några brottstycken ur ett så kallat grammofonreportage från Amerikabåten Gripsholms ankomst till Göteborg strax före jul 1935. Ett reportage från fältet, men nu åter till studion. Och då är det inte längre fråga om improviserade möten med orepeterade repliker, tvärtom. Det är två herrar med varsitt manuskript som vill föra en dialog, som det står i programrubriken.
Mm, och de båda herrarna som tilltalar varann med herr redaktör och herr professor, det är Erik Palin som var en välkänd sportjournalist. Och professorn, det var, som ni snart ska bli varse, Isak Grünewald.
Det handlar om Stockholms skönhet. Det är lite stilt, lite högaktningsfullt i början. Man hör tydligt att de läser från manus med en viss självironi må vara, men det ändrar sig.
Stockholm Motala. Stockholms skönhet är ämnet för ett samtal mellan Isak Grünewald och Erik Palin.
Nej, så god afton, professor Grünewald.
God afton, redaktör Palin.
Och professorn är fortfarande i Stockholm?
Ja, jag har varit ute ett tag, men återvänder alltid dit där brottet är begånget. Och varför inte? Stockholm är gudslov en underbart vacker stad.
Åja, det finns vackrare.
Ja, då har herr Palin inte sett Stockholm uppe från min verkstad, högst uppe och långt nere i Stadsgården. Med fri blick över inloppet och Mälaren, allt efter det man vänder sig. Och såna dagar sen, en sån bister men tjusande skönhet. Och är man uppe tidigt på morgonen, hur var det? Så belönas man med att få se de mest betagande ljuseffekter och de djupaste pariserblå skuggor på husmassor och in i gatorna. Himlen tätnar av mättade rostvioletta toner och alla vattnen vet inte om det ska bestämma sig för guld, silver eller lapis lazuli. Och runt omkring stränderna ligger de vita skärgårdsbåtarna som sovande svanar på vattnet och speglar sig i en aning djupare nyans. Ja. Eller i denna segerblå kväll uppe från Fjällgatan, herr Palin.
Ja, professorn tar det till också. Men vi andra, som inte är målare och inte stiger upp tidigt på morgon.
Ja, jag erkänner att jag många gånger blir mindre entusiastisk när jag stiger ner från mitt örnbo och ger mig in i stan. Ty ser herr Perlin, där uppifrån ser jag endast helheten, massorna och allt det som utgör stommen till staden. Och vattnet och luften försonar ju så mycket.
Ja, äntligen.
Ja, jag vet i alla fall att ingen stad i världen kan uppvisa sådana sagoskimrande och av översinnlig färg strålande morgnar som just Stockholm. Och vilken stad kan bjuda på sådana skymningsstunder? Dessa oskattbara örblö, dessa oräkneliga varianter på blå harmonier som skulle förstömma till och med en sån feinschmecker som Whistler. Liksom våra paradisiska morgnar skulle ha gjort en Turner galen av lyxalighet. Nej, herr Perlin, Stockholms skönhet är av alldeles speciell klass och för en konstnär erbjuder hon outtömliga inspirationskällor. Men som sagt, man får inte sova bort morgnarna eller cocktaila bort eftermiddagsstunderna. Låt oss inte tala om en infärd med båt en arla stund. Även en vittberest person som har lärt sig konsten att se får varje gång hjärtklappning vid den synen. Eller kasta bara en hastig blick på söderhöjden från Djurgårdsstranden nedanför Bellmansro. Det står en härlig pil där och ger förgrundsanslaget. Den bilden kan utan fruktan ta upp tävlan med många av de utländska städer som herr Perlin tänker på.
Ja, lika vackert som det där kan 250 målarprofessorer tala vid 250 olika städer i världen och på lika goda grunder var och en i sin stad.
Nej.
Jo.
Nej, säger jag.
Jo, säger jag.
Det var väl också.
Aj, aj. Inte svära i radio, det fick man absolut inte. Bara i teatersammanhang och då med måtta. Men lite längre fram i det här samtalet så kastar Isak Grünewald loss och han låter sitt temperament flöda och han slungar sitt anatemas pilar mot de moderna marodörer som hotar Stockholms skönhet.
Stockholmarna går och inbillar sig att allt är så bra som det är och att ingenting kan beröva deras stad rangen som världens vackraste eller en av de vackraste städerna. Bra som det är, jo jag tackar jag. Det blir tvärtom sämre och sämre. Stockholm blir inte vackrare och vackrare utan hotar att bli fulare och fulare och fulare. Allt sedan 90-talet då vandalerna höll sitt intåg i Stockholm och rev ner Gustav den tredjes härliga operahus och byggde det ruskiga riksdagshuset har det blivit värre och värre.
Ja, det var ju på vippen också att man rev Arvfurstens palats för att bygga en bank där. Då skämde staten och ingrepp för att bevara byggnaden. Hur många kommer ihåg det?
Ja, bankerna har minsann många synder på sitt samvete. Varför ska nu bankerna alltid lägga sig på de förnämsta platserna i en stad? Bankerna stänger ju redan 3 och sen står de som likkister och dödar livet i stan. Tänk på Gustavs torg. Hur var det inte förr? På Hotell Rydbergs tid. Liv och fart och fest och lysande levande fönster. Nu är Gustav Adolfs torg parkeringsplats för bilar och för pengar. Nej, banker bör helst ligga vid sidogator. Blir vägen dit då en smula längre så är det bara bra om man ska dit och ta ut en hundra. Då kanske man får tid att ångra sig och låter den stå kvar insatt. Och ska man be om ett lån vill man nog helst göra sin entré i skymundan. Likadant är det med Norrmalms torg. Vid torg ska det ligga restauranger och stora hotell som ger liv åt stadsbilden. Där tog man bort Metropol och byggde en bank. Ja, förresten 2 banker.
Nej, det var 4.
Ja, se där. Alldeles riktigt. Och vad blev resultatet? Torget avled. Lika illa har man behandlat våra stora stråk. Sådana som Strandvägen, Stadsgården, Södermälarstrand. Strandvägen är väl bland det mest upplinjerade och tråkiga man kan få se. Och vad skulle inte ha kunnat göras av den? Tänk bara på Strandvägen i Kavis. Vilket paradis. I sin buktande livfulla skönhet. Eller Köpenhamn. Vilket exempel på vad som kan göras av en strandväg genom att hålla undan husen, låta människorna komma in till vattnet, lämna blicken fri utåt och inte fara fram bara med en linjal. Våra kajer och stränder är för oåtkomliga. Om en stad är så sällsynt lyckligt lottad som Stockholm med vatten och stränder så är det obegripligt att dessa underbara tillgångar utnyttjas så dåligt. Tänk vilka möjligheter för strandpromenader, strandrestauranger och annat har inte lämnats obegagnade. Och arkitekt K. kåren hyser många syndare. En stor fara för Stockholms skönhet utgör vissa bild- och rättare sagt tidssymptomatiska arkitekturtendenser. Fruktan för att inte vara up to date i vår byggnadsfunkis hotar att utplåna mycket av det som är så typiskt för Stockholm ur byggnadssynpunkt. Och får det fortsätta så här några år till, så blir det ingen skillnad på Stockholm eller Berlin eller Tel Aviv. Och dagens lösen inom arkitekturen är ett hus ska vara en maskin att bo i eller arbeta i. Och så förföljer de skönhetssynpunkten allt in till tredje och fjärde led och börjar visa sina allt annat än enbart glädjande verkningar för stadsbilden. Ty hyveln går.
Stockholms skönhet var rubriken på den här pepprat vältaliga dialogen mellan Isak Grünewald och Erik Palin. Stockholm 1936 var det daterat.
Ja, och från samma år så finns det i radioarkivet ett litet band som speglar en annan konstnärs personlighet. Inte fullt så glödande intensivt som Grünewalds, men med nog så charmfulla och innerliga kvaliteter.
Mm. Det här är en intervju, och större intervjuer med kända människor var faktiskt inte ännu så vanliga i radio. Det är en dam som vi ska lyssna till. En dam som generationer av svenska barn har träffat genom hennes visor. Det är med andra ord Alice Tegnér. Och den här intervjun, den sändes i ett skolradioprogram.
Den nästan kärleksfulla presentatören och intervjuaren, det är farbror Julius Rabe. Mm. Året innan, 1935, så hade han slutat som riksprogramchef och därmed hade han fått tid att göra musikprogram. Till exempel om Alice Tegnérs visor.
God dag på er allesamman. Idag har vi samlats till skolradio för sista gången under denna termin. Och den ska sluta med sång. Vi ska höra några visor och sånger utav Alice Tegnér. Jag tror inte jag behöver tala om vem hon är. Ni har väl förresten redan sett i skolradiohäftet och där fått en liten påminnelse om dessa visor som ni alla känner. Bä, bä, vita lamm. Ekorn satt i granen. Visan om tuppen och hönan som slutar så sorgligt med att höken tog lilla hönan. Och tuppen blev ensam och gret. Och tuppen han gret. Dessa visor har de flesta av er säkert varit med om och sjungit. Och kanske också era pappor och mammor när de var små. De har skrivits av Alice Tegnér. Ibland står det på nothäfterna bara helt blygsamt hennes initialer. Det står A.T. A.T. det är emellertid Alice Tegnér. Och idag har vi henne här ibland oss på studion. Hon är en gammal dam nu och kan se tillbaka på ett långt liv i sångens och musikens tjänst. Jag skulle önska att ni kunde få se henne, trycka hennes hand, se in i hennes livliga och glada ögon och få ett intryck av den värme och hänförelse för sången och musiken som hela hennes person utstrålar. Den glädjen kan emellertid inte radion bereda er. Nu ska vi be fru Tegnér att själv komma fram till mikrofonen och tala om hur det var när de första visorna kom till.
Ja, vet ni, att finna upp som det hette hemma i Blekinge, det vill säga att hitta på en melodi, det har fallit sig helt naturligt för mig ända sedan jag var barn. Jag sjöng och trallade utan att tänka något vidare på den saken.
Men hur kom fru Tegnér på tanken att skriva just såna här små barnvisor?
Att mina små visor blev tryckta. Det kom sig så här. Jag satt ofta med mina 3- och 4-årspojkar, Gösta och Torsten, och tittade i bilderböcker. Ni minns kanske de där med färgteckningar av Jenny Nyström och Ottilia Adelborg. Borgmästare Munte, Tuppen och Hönan fanns där, och många till. Och så sa gossarna, som ända sedan de var mycket små var vana att höra sång i hemmet. Mamma ska inte bara läsa de här verserna, mamma ska sjunga dem. Och då fick jag ju lyda, och lydde gärna. På så sätt kom den ena melodin efter den andra till. Och andra pappor och mammor ville ha dem för sina småttingar. Jag fick skriva av dem gång på gång. Men då tog min snälla svåger som var bokförläggare och lät trycka 18 stycken av visorna. Så kom första häftet av Sjung med oss mamma ut i tryck. Det var år 1892 när era pappor och mammor var små. Och nästa år, alltså 1893, kom det ett häfte med lite svårare vid visor. Det var biskop Thomas frihetssång som deri för första gången hördes med musik till. Det var Isaias Tegnérs Karl den 12 och Betlehems stjärna av Viktor Rydberg.
Ja, och sen har du ju kommit det ena häftet efter det andra utav Sjung med oss mamma. Hur många häften är det egentligen som finns?
Det finns 9.
9 stycken, det är en hel massa visor det. Men säg oss nu, fru Tegnér, är det någon av alla dessa melodier som står i ert hjärta så där alldeles särskilt nära?
Någon som står mig riktigt nära. Ja, det skulle vara Topelius älskliga dikt Sov du lilla vide ung. Själv skrev Topelius till mig. I den sången hör jag fågelslag. Jag håller också särskilt av Jeanne Otterdals små dikter, till exempel Vingar i Lille Dals visor. Ja, och så naturligtvis vår älskade vän Viktor Rydbergs Betlehems stjärna. Då han första gången hörde den sjungas, det var i gamla slottsalen på Djursholm, där Djursholms skola på den tiden var inrymd. Då lyste tårar i hans ögon och han yttrade till mig vid ett annat tillfälle till mig att det först är då en dikt blir sjungen som den blir en folkets egendom. Mm.
Tänk, här figurerar både Zacharias Topelius och Viktor Rydberg som goda vänner till den som talar.
Mm, roligt.
Mm. Och den som talade, det var alltså Alice Tegnér 1936.